Det känns som en spännande eftermiddag vi ska få ha tillsammans. Jag är glad för initiativet och inbjudan. Frågorna känns oerhört angelägna och viktiga. Vi lever i en mycket spännande tid där Bibeln har stått i fokus den senaste tiden i svensk massmedia och i svensk offentlig diskussion på ett sätt den inte har gjort på mycket, mycket länge. Det har ju varit förstås på grund av Bibel 2000 och också beroende på folkbibeln. Och det är egentligen ett väldigt positiv situation vi har. Att vi har fått nya bibelöversättningar, vi har fått en förnyad diskussion om också innehållet i de bibliska texterna. Samtidigt så har det ju i debatten varit genomgående oerhört allvarlig kritik av framförallt gudsbilden i Gamla testamentet. Och det har varit i nästan samtlig riksmedia i Sverige så har man presenterat Gamla testamentets Gud som en Gud som det är omöjligt att bejaka och som man måste moraliskt förkasta och fördöma. Jag ska försöka visa några saker på overhead här. Jag har redan blivit introducerad till artikeln av Eva Moberg i magasinet Ordfront, där hon gör en presentation av gudsbilden i Gamla testamentet. Och gör en beskrivning som är utan motstycke i svensk litteratur. Åtminstone har jag inte någonstans sett någonting liknande. Hon beskriver Bibelns Gud med följande termer. Att Gud är en psykotisk mördare. Att Israels Gud är en fullblodsnazist. Han kallas för den monstruöse guden. Han är ett monster. Och det talas om de extrema aggressionerna, terrorn, storhetsvansinnet och den patologiska, alltså den sjukliga svartsjukan. Och hon ifrågasätter förstås att judisk kristen tradition skulle kunna utgöra en värdegrund i vårt samhälle, som till exempel skolplanen säger. Därför att det vi finner i den judisk kristna värdegrunden, det är just det här. Det är ganska märkligt att möta en sån här beskrivning av två av de stora världsreligionerna. I vår toleranta och inkluderande tid, vi som alla vet att Gud har 99 namn och alla religioner är detsamma, som är det vanliga vi får höra. Nu får vi plötsligt höra en utskåpning av två av de stora religionerna som någonting fullständigt omöjligt. Den som är kristen och kanske ännu mer den som är en judisk bekännare har ju förstås all anledning att reagera mot någonting sånt här. Vilket också skedde i DN i veckan. Anita Goldman som skriver en mycket tung invändning mot det här sättet att beskriva Gamla testamentets Gud. Ja, det här behöver vi som kristna ge en respons på. Och innan jag går in på att försöka ge en respons så tror jag ska berätta en historia som går tillbaka till Sovjetimperiet medan Sovjetunionen fortfarande fungerade. Ett stort statligt sågverk och där arbetade Ivan. Utanför sågverket så fanns det en vakt som varje dag när arbetarna gick hem kontrollerade att man inte stal med sig något av fabrikens saker. En dag så kommer Ivan ut med en skottkärra alldeles full med sågspån. Vakten stoppar Ivan och säger: vad har du i sågspånet? Ja, ingenting. Ja, det tror jag inte på. Häll ut sågspånet så får jag se vad det är du försöker stjäla. Ivan häller ut sågspånet och där är ingenting. Okej, han får gå. Det upprepas nästa dag. En jättehög sågspån kommer han ut med. Vad har du nu i sågspånet? Ja, jag har ingenting. Häll ut sågspånet så jag får se. Där finns ingenting mer än sågspån. Så han får gå. Och detta upprepas varje dag under en hel månad. och vakten hittar ingenting. Han blir oerhört frustrerad och inser att här är någonting lurt. Så till slut säger han till Evan: okej, jag ska låta dig gå och låta dig fortsätta om du bara talar om för mig vad det är du stjäl från fabriken. Och Evan svarar: skottkärror, min vän. Skottkärror. Det är en ganska bra historia, tycker jag. Det gäller ofta att se vad det är som omärkligt smugglas ut. Vad som omärkligt förs med i ett visst resonemang. I vårt fall, inte bara se på vad som sägs som enskilda texter i Gamla testamentet, utan se vad det är för uppsjö av värderingar som man smugglar med tillsammans med de här sakerna. Det som man obemärkt försöker föra ut. I kritiken av Gamla testamentets gudsbild så finns det ett antal värderingar som finns i bakgrunden och som man sällan tydliggör, och som egentligen är orsaken till själva kritiken. Då så vill jag säga några saker. Det första som jag vill säga någonting kort om, det är förhållandet mellan Jesus och Gamla testamentet. Varför i all sin dag ska man som kristen bry sig om det här? Kan man inte tro på Jesus utan att tro på Gamla testamentet? Gör man det? Man kan tro vad som helst om man vill. Vi har yttrande åsiktsfrihet i Sverige. Man kan tro att jorden är platt. Och man kan tro att man kan ha kvar Jesus tron utan att bry sig om Gamla testamentet. Men frågan är inte vad man kan göra, utan vad man bör göra. Det är en mycket viktigare fråga. Vi människor kan göra en förfärlig massa saker som inte är speciellt bra eller klokt eller genomreflekterat. Så frågan är: vad är en intellektuellt sammanhängande, vad är en trovärdig kristen tro? Och ställer man den frågan, så får vi förstås börja fundera på: vad innebär det egentligen att tro på Jesus? Innebär det att man omfattar några av guldkornen i hans levnadsvisdom, som att vända andra kinden till och allt som ni vill att andra ska göra mot er, det ska ni göra mot dem? Så att man uppskattar de orden men bryr sig inte om resten av det Jesus står för? Ja, det är klart, då kan man tro på Jesus, om man definierar Jesus tro så, utan att tro på Gamla testamentet. Men om vi med tro på Jesus menar tro på hans budskap, ta honom som person på allvar, tro på honom i den mening som han själv talade om, så är situationen helt annorlunda. Därför att Jesus tro, som Jesus definierade, inkluderar tro på Gamla testamentet. Han är ju själv en skrifttrogen jude, och han bryter inte mot den normen. Konflikten med hans judiska samtid är inte om man ska tro på Gamla testamentet eller inte. Det handlar ju om ifall han själv är uppfyllelsen av GT eller inte. Han är glasklar i sin undervisning: om ni inte tror på Mose, Gamla testamentet, kan ni inte tro på mig. En knivskarp utmaning. Hela mitt budskap hänger samman med det som Gud har sagt och gjort i Gamla testamentet. Därför är det omöjligt att skilja Gamla testamentet från Nya testamentet, eller skilja Israels Gud ifrån Jesus Kristus. De hör samman. För det andra, Jesus var aldrig moraliskt förolämpad av Gamla testamentets undervisning. Notera detta. Jesus var aldrig moraliskt förolämpad av Gamla testamentets undervisning. Hans samvete reagerade inte på gudsbilden i GT. Han gjorde aldrig upp med några omoraliska berättelser, eller såg på Guds handlande som om det fanns ett bäst föredatum och att det hade gått ut och att vi idag vet bättre om hur en Gud egentligen bör handla. Det här är en ganska viktig poäng. Om man accepterar Jesus, och egentligen om man bara accepterar honom som vishetslärare och inte vill gå längre än så, så måste man ju inse att denna vishetslärare accepterar det Gamla testamentet just som ett uttryck för sann vishet. Om vi förkastar gamla testamentet, så förkastar vi därmed Jesus som vishetslärare. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Så det här blir egentligen frågan: var Jesus samvete så bedövat att han inte såg det omoraliska i Guds handlande? Eller kan det möjligen vara så att vårt samvete är så bedövat att vi inte ser när ont måste straffas? Det får man fråga sig. Vem har känsligast och riktigast justerat samvete? Är det jag eller är det Jesus? Och det är klart, för den som är kristen, hur kan man bekänna Jesus som Guds son eller som Herre om man samtidigt är beredd att underkänna hans tilltro till gamla testamentet, underkänna hans moraliska känslighet? Så min slutsats är att om vi har tilltro till Jesus, följer att vi också har anledning att ha tilltro till gamla testamentet. Men det är klart, då följer det en massa frågor på det. Hur ska vi då se på gamla testamentet? Väldigt många försöker här skjuta in en kil mellan gamla och nya testamentet, mellan Gud som han är och handlar i GT och Gud som han blir synlig i Jesus. Men jag tror inte alls att vi ska tänka på förhållandet på det sättet. Jag tror att vi ska räkna med att Guds uppenbarelse är progressiv i betydelsen att den är fortskridande. Så visst sker det någonting mellan gamla och nya testamentet. Men det som sker, det är att Gud uppenbarar mer efterhand. Sanningen blir tydligare och rikare, men den blir inte förändrad. Senare uppenbarelse, det vi har i Nya testamentet, det kompletterar, men det korrigerar aldrig vad Gud har sagt eller gjort i historien. Att det skulle vara en vredesgud i GT och en kärleksgud i NT, det är en vandringshistoria, en myt. Och jag kan inte begripa hur bibelläsare kan få det intrycket. Därför att i Nya testamentet så är vreden över det onda starkare och mer provocerande uttryckt än i Gamla testamentet. Och i Gamla testamentet finns ju Guds kärlek så underbart beskriven. Jag ser det snarare så att både vreden och kärleken finns i Gamla testamentet, och i Nya testamentet så beskrivs båda sidorna av Guds väsen i ännu starkare och klarare färger. Om vi intar den hållning som jag nu har skisserat, så har man inte löst problemen. Tvärtom, man har bara gjort dem ännu mer akuta. Om vi inte kan göra oss av med Eva Mobergs invändning genom att säga att ja, men Jesus har visat oss någonting helt annat, vad ska vi då göra av Gamla testamentet? Vad ska vi då säga om hennes anklagelser? Och då vill jag försöka ge en ganska direkt respons på hennes artikel och på det som hon säger. Jag har ett antal punkter här om Eva Mobergs artikel, som jag hoppas att genom att se på den responsen vi ska kunna få perspektiv på Gamla testamentet. Första responsen är: Eva Moberg läser mycket selektivt och tolkar mycket godtyckligt. Hon nämner inte alls de många och långa och ständigt återkommande passagerna och beskrivningarna av Guds egenskaper. Att Herren är en rättvis Gud, att Herren är rättfärdig i allt sitt handlande, att Herren är full av nåd, av barmhärtighet, av trofasthet. Och att han garanterar att hans väsen är skilt ifrån det onda. Att han är god, och bara god, och alltid god. Och det är ju det som Israels barn sjunger lovsånger om. Tacka Herren. Varför? För han är god. Ty Herren är en god Gud. Eva Moberg lyfter fram ett antal enskilda texter och pekar på Guds handlande och drar direkt slutsatser om Guds väsen utifrån det handlandet. Men hon hoppar förstås över alla de texter som man ganska omedelbart skulle säga att här handlar Gud verkligen i godhet och trofasthet och nåd. Och den fråga jag får skulle vilja ställa till Eva Moberg, och som hon inte alls verkar fundera över, det är: hur har den Gud hon beskriver som en psykopat, hur har han kunnat fånga miljoner människors kärlek och tillbedjan? Vad är det hos den guden som har gett upphov till lovsånger under tusentals år? Och människor idag över hela jorden upphöjer hans namn och ärar honom och besjunger honom som god. Om Eva Mobergs beskrivning av honom som en patologisk mördare är huvudintrycket ifrån Gamla testamentet, hur kommer det sig? Det verkar som om de flesta läsare har sett väldigt, väldigt många andra saker i Gamla testamentet än Eva Moberg. Och man har glatt sig över den Gud som är god och fylld av trofasthet och barmhärtighet. Och man har förstås läst de texter som Eva Moberg refererar till, men man har läst dem på ett annat sätt och har tyckt sig mena att de texterna om intet gör inte det som sägs om Guds godhet. Så det är en mycket selektiv läsning. Hon hoppar över huvuddelen av textmaterialet. Hon tar ett litet antal texter och tolkar dem mycket ensidigt. Vi ska komma tillbaka till några texter sen, men låt det få vara en första poäng. För det andra, Eva Moberg har en bristande förståelse av Guds begreppets innebörd. Hon gör en humanistisk bedömning av Gud, vilket är något man bara kan göra om Gud inte finns. För om det verkligen finns en transcendent Gud, en Gud som finns på riktigt och som är upphovet till detta väldiga universum, så existerar inte han på mina villkor. Då är inte jag domare över honom och norm för hur han bör och ska handla, förstås. I så fall kan inte jag sätta upp kriterier för hur han bör sköta sig. Det är inte mitt uppdrag att vara betygsättare av Gud. Och den här punkten kanske många av oss som är kristna tycker är jobbig också, därför att vi är så infiltrerade av det humanistiska sättet att tänka. Och samtidigt är det här ju självklart. Om Gud finns, så är det jag som existerar på hans villkor och inte tvärtom. Han var där först och han är upphovet till mig. Det här är inte fråga om bibelsyn eller om teologi eller om religion, utan egentligen om strikt logiskt tänkande. Om det finns ett oändligt personligt väsende som av evighet existerar och som har skapat denna begränsade värld och mig som en liten, liten människa, så är det jag som är beroende av honom och inte tvärtom. Det är förstås Gud som sätter spelreglerna. Och han är, om han finns, herre över liv och död. Och här måste jag tillstå, det förefaller mig som om Eva Moberg helt enkelt inte har förstått vad det klassiska gudsbegreppet faktiskt innebär. Hon förefaller tänka att om vi ogillar en handling som tillskrivs Gud, så är det ett argument för att han inte finns och att vi kan göra oss av med honom. Men det är förstås en helt osammanhängande tanke. Det är inte vi och vår bedömning som avgör om Gud finns eller inte. Finns han, så fanns han där innan vi kom upp på scenen, och han är den som sätter alla villkor. Tyngdlagen försvinner inte bara för att du och jag ogillar vad den gör med vår kropp när vi försöker hoppa höjdhopp. Eller hur? Om jag anklagar Gud för att bryta mina normer, har jag ju i verkligheten försökt säga det är jag som är Gud. Och Gud är underordnad mig och han bör följa mig. Det brukar filosofiskt kallas för hybris. Om Gud finns kan vi inte tvinga honom till att följa våra normer. Det vi kan göra möjligen är att vi kan anklaga honom för att inte följa sina egna normer, om han har några. Men det är en annan sak. Det här kan man tycka är en väldigt skrämmande tanke. Och det är den på ett sätt. Det är möjligt att vi inte är det högsta i universum. Och det är precis vad som ligger i Guds begreppet. Något står över oss. Men då kan ju nästa skrämmande tanke komma. Tänk om det finns en Gud som till sitt väsen inte motsvarar våra moraliska förväntningar. Som utifrån vår bedömning faktiskt är orättvis och ond. En Gud som kanske bara leker med oss. Som en katt leker med en mus innan den krossas och förintas. En Gud som kanske skapat oss med vissa moraliska föreställningar. Bara för att han vill plåga oss. Därför att de moraliska föreställningarna stämmer inte med vem han är. Ja, det är förstås en möjlighet. Men då kommer vi in på en teologisk fråga. Någonting som inte kan avgöras av logiken. Vem Gud är i sig själv kan vi inte veta. Såvida Gud inte har uppenbarat det. Och det är just vad gamla och nya testamentet hävdar. Att Gud har uppenbarat sitt väsen. Och att det han säger om sig själv är att han är god, kärleksfull, trofast, rättvis och barmhärtig. Att han är helig och konsekvent i sitt handlande. Och han har skapat oss och gett oss en moralisk bedömningsförmåga som är i samklang med vem han själv är. Alltså att vi inte behöver frukta att Gud skulle upphäva vår rättskänsla. Därför att vår rättskänsla kommer ifrån honom. Det är bara egentligen en svag avbild av rättfärdigheten hos honom. När jag nu säger att vi har en rättskänsla som kommer från honom, så innebär det ju inte att vi automatiskt alltid gör rätta bedömningar. Det innebär inte att en kultur inte kan förvrida rättskänslan eller en enskild inte kan döra sitt samvete. Visst, det kan vi. Men det här innebär att det är meningsfullt att tala om moral och att göra moraliska bedömningar. Och det innebär att våra moraliska begrepp har ett innehåll. Och det här innebär att den som läser gamla och nya testamentet kan också förvänta sig att Guds handlande är moraliskt motiverat. Den som läser gamla och nya testamentet kan förvänta sig att Guds handlande är moraliskt motiverat. Och att han inte bryter mot godheten och rättvisan. Eftersom den själva innehållet i de termerna kommer från honom själv. Att han inte bryter mot sitt eget väsen. För det tredje. Eva Moberg gör en moralisk bedömning utan att ha en grund för den bedömningen. När man gör moraliska bedömningar. Så krävs det att man har någon form av norm som man bedömer utifrån, eller hur? Vi måste ju ha någon princip att utgå ifrån för att kunna säga att nu har någon brutit mot den principen. I en kristen världsbild är det Gud som är normen. Han finns där, hans väsen är godhet, hans vilja är godhet. Och när vi anklagar någon moraliskt så är det därför att vi menar någon, kanske vi eller någon annan, har brutit mot den norm som står över oss alla. Men Eva Moberg är humanist. Hon har ingenting över människan. Var kommer då normen ifrån? Hur kan man överhuvudtaget komma med moraliska bedömningar om det inte finns en norm som står över människan? Om Gud inte finns, finns inget högre än människan. Om det inte finns något högre än människan, finns det ingen förblivande moralisk norm. Det här är kanske en filosofisk tanke, men det är en viktig tanke. Och låt mig berätta en historia som jag gillar mycket och som jag tycker illustrerar det här. Det är en man som har en affär. Utanför sin affär har han en stor klocka. Han noterar att varje morgon så kommer en annan man och stannar utanför affären och justerar sitt armbandsur utifrån klockan vid affären. Detta händer varje morgon. Affärsinnehavaren blir lite nyfiken. Varför denna ritual? Varför gör han så? Till slut kan han inte bärga sig utan han går själv ner, ställer sig på vakten morgon och mannen kommer, och då stiger affärsinnehavaren fram och säger: du får ursäkta mig, jag blir bara så nyfiken. Varför ställer du din klocka här varje morgon? Blir han lite generad, mannen, och säger att det är så här, jag jobbar på den stora fabriken här intill. Och en av mina uppgifter är att jag ska ringa i den stora lunchklockan precis klockan 12. Men min armbandsur är trasigt, det drar sig. Så jag måste ställa det varje morgon innan jag går till jobbet. Oj då, säger affärsinnehavaren. Då måste jag bekänna en sak. Min klocka här är trasig, den drar sig. Jag brukar ställa den varje dag när jag hör den stora lunchklockan för fabriken här. Och då är frågan, hur mycket är klockan? Om ingen klocka går rätt, hur kan vi då ställa våra egna individuella klockor? Det är ingen som vet vad tiden är. Det är helt meningslöst. Om det inte finns en moralisk klocka som går rätt, hur kan vi då veta vad som är gott och ont? Och hur kan vi då anklaga varandra? Eller anklaga Gud? Om det inte finns en moralisk klocka över människan som går rätt, så förlorar alla moraliska bedömningar sitt innehåll och blir inte meningsfulla längre. Eva Moberg har ju sin artikel fylld av moraliskt patos. Gud är ond. Han bryter mot den moraliska normen. Men hennes egen världsbild har ju ingen moralisk norm att bryta mot. Och här faller hela hennes tänkande filosofiskt sett samman. Om det inte finns någon moralisk norm kan man ju inte vara omoralisk. För det fjärde, Eva Moberg utgår från att straff i sig alltid är negativt. Hon radar upp exempel ur Gamla testamentet på straffdomar. Och det är förstås ett tacksam sak att göra. Det finns många sådana. Och så tar hon det som bevis på att Gud är ett monster. Och den bakomliggande värderingen hon smugglar med sig här, det är ju straff är negativt. Gud straffar, slutsats, Gud är ett monster. Men är det ett giltigt bevis? Ja, det är ju bara giltigt om vi kan slå fast att principen straff är i sig självt alltid något ont. Men som jag ser det så är det uppenbart nonsens. En domare i högsta domstolen i Sverige har avkunnat under sin livstid hundratals domar som inneburit hårda straff för den dömde. Kan man säga att detta är ett monster till människa, domaren? Nej, det brukar vi inte göra, eller hur? En rättsstat kännetecknas ju just av att man straffar det onda. Det fasansfulla är ju ett land där det onda inte längre straffas eller man sätter gränser för det onda. Rättslösheten, det är katastrofen. Ett rättssamhälle är konsekvent i att straffa det onda. Ett rättsuniversum måste förstås kännetecknas av detsamma. Så det här innebär ju förstås att om det finns en Gud som det är någonting med, så kommer han vara en Gud som straffar om det sker något ont. Annars är ju Gud moraliskt sett lägre än vi. Låt mig ta ett annat exempel. För 10 år sedan ställdes ett äldre par hjälplöst upp mot en vägg. De sköts kallblodigt ihjäl av kanske 20 beväpnade män. Så beskriven skulle man kunna säga. Det var en monstruös handling. Med de fakta jag har gett er nu, så tycker jag att ni är berättigade att säga det var en monstruös handling. Men om jag istället säger så här: det gamla paret var makarna Ceausescu. De var skyldiga till tusentals människors liv. De var på ett ansvar för miljoner människors lidande. De hade en livstid av korruption och ekonomisk svindel bakom sig. De var dömda i en rättegång och de avrättades. Ja, det är klart att det gör bedömningen ganska annorlunda, eller hur? Det Eva Moberg gör i sin artikel är att hon konsekvent beskriver Guds handlande som jag beskrev avrättningen av makarna Ceausescu först. Det är det äldre hjälplösa paret som utan att vi förstår varför avrättas av 20 beväpnade män. Det hade varit förfärligt om man efter kommunismens fall hade sagt till makarna Ceausescu: det ni gjorde spelade ingen roll. Era handlingar, vi låter dem vara. Det hade väl om något varit ont. Straff över det onda är en nödvändig följd av att man tar det goda på allvar. Om vi inte straffar det onda och därmed skiljer ut det från det goda, så har vi inget gott kvar. Om Gud inte skiljer på gott och ont och behandlar det olika, så är han själv lika ond som det onda han accepteras. Det talas en hel del om straff i Bibeln, och det är en nödvändig följd av att Bibeln talar om en god Gud. En Gud som inte kan kompromissa med det onda. Spontant är det en hel del kristna som känner så att, ja, men är inte Gud överdrivet petig? Han kunde ju åtminstone vara lite generösare. Måste han reagera på allting? Kunde han inte göra som vi ibland gör? Någon gör något ont mot oss, men då kan vi säga, jag förlåter dig, så går vi vidare och så glömmer vi. Vi kan göra så, vi människor, som enskilda personer. Och vi kan vara kallade att göra så. Men rättsordningen hänger inte på dig och mig som individ, eller hur? Om högsta domstolen i ett land, den institution på vilken rättsordningen i landet hänger, om den institutionen plötsligt börjar säga att vi förlåter det du gjorde, låt oss gå vidare, då har man upphävt rätten, man har upphävt distinktionen mellan gott och ont, och det är förtvivlan. Och nu är högsta domstolen i ett land förstås ingenting mot Gud. Gud är den person på vilken rättsordningen i universum hänger. Och vi ska vara glada att Gud inte låter saker passera. Att den yttersta rättsordningen inte i något läge upphävs. Därför det är detsamma som att det onda flyttar in i Gud. Det här innebär att det alltid finns moraliska motiveringar bakom straffdomarna. Gud straffar. Och där har Eva Moberg helt rätt. Och de kristna eller de bibelläsare som försöker komma, liksom seglat förbi det faktumet, de har ett väldigt svårt jobb att motivera hur man kan ta sig förbi det. Bibeln talar om en Gud som straffar det onda. Men han straffar inte godtyckligt. Han straffar konsekvent det onda, därför att det är moraliskt gott att det onda straffas. Det är alltid ett straff över något ont som förtjänar att straffas. Som bibelläsare så får man ibland Guds motivering till en straffdom så att det uttalas tydligt vad det är för någonting ont som straffas. Och vi har lätt att se den här kopplingen. Det finns andra texter där det kanske inte alltid så tydligt utsägs, därför att alla bibeltexter säger inte allting om alla situationer. Och det kan ibland göra att vi kan tycka en bibeltext är svår att förstå eller ta till oss. Och det får vi finna oss i. Men jag tror vi kan vara helt övertygade om att den bakomliggande principen är alltid: Gud straffar bara där det har skett något ont. Och därmed så är det gott att Gud straffar. Utifrån en sån här presentation så följer det massor med frågor. Jag hoppas att ni kommer igenom en liten stund med era reaktioner och reflektioner. Låt mig ta upp tre följdfrågor utifrån den här presentationen. Många bibelläsare skulle säga, men Gud, när han straffar i Gamla testamentet, så blir hans straffdomar orättvisa. Även om själva principen kan vara riktig, att det är något ont som straffas, så straffas ibland ett helt folk där alla inte är lika skyldiga. Men det är ju inte rättvist. Nej, och det är helt sant. Och Bibeln är mycket tydlig på den punkten att livet idag är orättvist. Och det som sker idag är inte en fullkomlig rättvisa. Vi tror inte på principen om karma, att universum i varje ögonblick är rätt balanserat, moraliskt sett. Vi tror att en dag ska komma en yttersta dom, då Gud ska ställa alla orättvisor till rätta. Som det är nu så är mycket orättvist i livet. Barn drabbas av vad föräldrar har gjort. Föräldrar kan drabbas av vad barn gör. Nästa generation kommer att skörda våra missgärningar på miljöförstöringsområde, eller hur? Kanske den punkten där vi tydliga ser hur vi hänger samman som mänsklighet. Vi påverkar varandra på gott och ont. Det här innebär också när det gäller straffdomar i historien, så är de inte från Guds sida absoluta eller slutgiltiga. Det kommer den stora domens dag då allt ska ställas till rätta och göras upp. Då allt ska balanseras. Då Gud ska verkligen se till att varje människa, varje liv ska bedömas på ett fullkomligt sätt. Rättvist. Ska också notera att striderna i Gamla testamentet mellan Israels folk och de omgivande folken ofta var en verklig kamp mellan gott och ont. Och representerar den kamp som vi i den kristna kyrkan idag skulle säga är en andlig kamp mellan Gud och djävulen. Den var under Gamla testamentets tid konkretiserad ofta i kampen mellan Israel och de omgivande folken. Och det stod mycket på spel, därför att det var många situationer där de omgivande folken ville utrota Israel, Guds folk, och därmed göra om intet Guds frälsningsplan. Om vi tar en bild, under andra världskriget så var de allierade tvungna att nedkämpa den tyska armén, därför att den representerade ett ont system som hotade hela världen. Det var många 16, 17, 18-åriga unga tyska pojkar som hade, jämfört med andra, en mycket liten skuld i det nazistiska brottet. De var där. Och historien var sån, för att det goda i den situationen skulle kunna segra, så måste hela systemet nedkämpas. Där finns en orättvisa, visst finns det det. Bibeln är mycket klar över den punkten. Rättvisa blir det först fullkomligt på domens dag. Då ska Gud reda upp alla orättvisor. Han ska visa att han är god. Han ska visa också att han är full av barmhärtighet och nåd. Därför att domens dag kommer att göra Guds väsen synligt, överväldigande. Vi ska få det bekräftat, både hans godhet och hans helighet. En annan fråga som ofta kommer upp, det är ju, varför är skillnaden så stor mellan hur Gud handlade i Gamla testamentet och hur han ser ut och handlar idag? Det är en bra fråga och kan utökas till också gälla Nya testamentet. Alltså, när såg du senast en kristen gå på vatten, om jag uttrycker det så? Varför ser inte Gud ut att handla exakt som han gjorde i Gamla testamentet, eller för den delen i Nya testamentet? Det verkar som det finns någon form av skillnad mellan hur Gud handlade i biblisk tid och idag. Inte så att övernaturliga inte kan hända idag, absolut inte. Jag är fullt förvissad om Guds makt och möjligheter, om att den heliga ande är utgjuten och verksam idag, att det övernaturliga kan ske och sker i kristna människors liv. Men det finns fortfarande en skillnad. Svaret på den frågan, det tror jag, är att händelserna som Bibeln berättar det är en del av Guds uppenbarelse. Och Guds uppenbarelse är inte jämnt fördelad genom hela mänsklighetens historia. Den är ju koncentrerad från Abraham fram till Jesus. Då Gud visar vem han är fullkomligast, tydligast i Jesus. Det är alltså uppenbarelsehistoria där Gud visar dels sin vrede över synden så att vi kan veta hur allvarligt det onda är. Och där han gång på gång visar sin nåd och sin barmhärtighet. Hur han sträcker sig ut till bristfulla människor. Och tar dem upp i sin gemenskap. Han är fylld av nåd och barmhärtighet. Så det är en del av uppenbarelsehistorien. Så att vi kan veta de yttersta sanningarna. En sista invändning och en tanke som kom igen här i massmediedebatten kring Gamla Testamentet. Det var att Gamla Testamentet berättar händelser som verkar vara straff som drabbar människor utan att de har gjort någonting ont. Och så tar man nästan alltid exemplet. Abraham, han som till och med var Guds vän, han skulle offra sin egen son. Gud befaller en av de människor som står honom närmast att göra det moraliskt onda. Och det här visar på något sätt hur hela den gammaltestamentliga gudsbilden är grotesk. Här kan man inte säga att det är något Gud befaller någonting för att han ska straffa Abraham, utan här gör Gud någonting bara för att han ska demonstrera att han är Gud och tvinga en människa till det nästan omöjliga. Den blodtörstige och obegripliga guden. Så beskrivs det. Jag skulle säga att det är en presentation som inte alls har försökt att tränga in i texten om Abraham. Om man läser hela Abrahams historien. En underbar, härlig, fascinerande text om vad Gud gör i en människa. Och hur det sen lägger grunden för vad Gud kommer att göra genom hela historien sen. Så kallar Gud Abraham när Abraham är 75 år gammal. Han blir kallad att lämna sitt land, att gå dit Herren kallar honom. Han ska få en son, han ska få ett land. Och utifrån sonen så ska det komma ett helt folk. Och utifrån det folket ska hela mänskligheten bli välsignad. Men Gud dröjer att uppfylla det löftet. Först 25 år senare när han är 100 år, på ett övernaturligt sätt, så får han sin son. Och ytterligare ett antal år, kanske 25 år senare, så kommer den här märkliga befallningen. Gå iväg och offra din son. Vad ska Abraham tänka? Ja, han vet att Gud inte tolererar människooffer. Så själva befallningen är obegriplig. Han vet att Gud inte kan svika sina löften. Och han vet ju att Isak är löftessonen. Gud har sagt det genom Isak. Du ska få ättlingar och det ska bli det stora folket. Alltså vet han att Isak kan inte gå under. Det är alltså å ena sidan omöjligt, måste Abraham kunna förstå, för Gud att tvinga igenom den här befallningen. Och å andra sidan befaller Gud det. Och det här är självklart en för Abraham obegriplig situation. Frågan är hur han ska reagera. Många teologer utlägger den här texten som att poängen är att den ska visa hur i grunden dåraktigt all religion är. Det handlar om att gå på fullständigt obegripliga och i grunden groteska befallningar. Och så går man ändå. För man sätter all tänkande, all moralisk känslighet åt sidan och så går man ändå. Jag tror inte det är det riktiga. Abraham har känt Herren under 50 år. Han har sett att Herren är trofast. Herren har lett honom. Herren har talat till honom. Herren har hållit sitt löfte att ge honom Isak. Han har fått det bekräftat att det här är verkligen Gud som står bakom. Genom att både han och hans fru var förbi den ålder de kunde få barn. Och ändå har de fått det här barnet. Han vet vem Gud är. Och det gör ju att han måste väga i ena vågskålen: jag kan inte förstå varför Gud säger detta. Och i andra vågskålen: jag vet vem Gud är. Vad ska väga tyngst? Problemet att jag inte förstår, eller min erfarenhet av vem Gud är, att man kan lita på honom? Om den erfarenheten är tillräckligt stark, så innebär det ju att Abraham kan säga: jag förstår inte det här, men jag vet vem Gud är, och därför vet jag ju att det finns anledning att lita på honom, så jag väljer att gå. Om ni med det står här och talar, någon kommer in med mobiltelefon och säger: Stefan, din fru har ringt. Jag tar telefonen och det är min fru. Och hon säger: Stefan, jag kan inte förklara det här. Jag bara säger dig, du måste ta ett plan till Chicago. Nu. Ja men, jag kan inte förklara det. Men jag sätter allt som jag är bakom orden: du måste. Så lägger hon på. Vad ska jag göra? Jag vet att jag ska vara här idag. Jag vet att jag absolut inte ska vara i Chicago. Jag kan inte begripa vad jag ska göra där. Vi har inte de ekonomiska resurserna att man kan skämta om en flygresa till Chicago. Det här är fullständigt obegripligt. Vad ska jag göra?
Ja, det beror ju på förstås allvarligt i frysröst. Om jag kan avgöra att hon menar verkligen det, hon kan lämna flygresor, brukar hon driva om det. Är hon en person som har flygat mig? Eller kan jag lita på henne? Det skulle kännas ganska kompest att bli ut där från att ta kakadalar eller något. Men om hon gjorde det, ringde mig här, så skulle jag göra det. Jag vet inte om henne. Jag hade förväntat mig att efterhand måste det finnas en förklaring.
Därför att Ingrid är inte en knäpp person. Det är ju detta som gör att Abraham går. Han vet vem Gud är. Jag begriper ingenting, men jag vet vem Herren är. Han signalerar till sin tjänare när de ska gå upp på berget: jag och Isak, vi ska komma tillbaka. Han vet att det finns en lösning som innebär att Gud kommer att vara trofast mot sitt löfte, att det är genom Isak som han ska få ättlingar. Då går han i tro, det gör han. Men det är inte en irrationell eller dåraktig tro. Det är en tro som är byggd på kunskap om Guds väsen. Som jag ser det är det utifrån ett sådant perspektiv som vi ska läsa texter som vi förvisso ärligt kan säga att det finns texter i Gamla Testamentet som är problematiska och som vi kan reagera mot. Men jag tror att vi ska läsa dem, försöka tränga in i dem, försöka förstå dem utifrån det som vi, ett överväldigande textmaterial i Bibeln, och utifrån en personlig erfarenhet om vi känner Herren. Då vet vi, han är en god Gud. Han är en trofast Gud. Också bakom de handlingar som jag just nu inte begriper, så finns Guds trofasthet. När jag får se på ett mer fullständigt sätt hur det hänger samman, kommer jag inte att bli besviken. Vi kommer att komma tillbaka, sa Isak. Jag tror att vi kan säga, när alla fakta kommer upp på borden, så kommer vi att instämma i Israels folks lovsång: tacka Herren, ty han är god. Vi har idag mycket mer kunskap om Gud än Abraham hade, därför att hans uppenbarelse har fortsatt. Vi har sett hans trofasthet härligast manifesterat i Jesus av Nazaret. Och därför har vi ännu större anledning, när vi ser på vilket sätt Gud har handlat med oss i Jesus, att när vi ser på hans handlingar tidigare, även om vi i enstaka fall har svårt att förstå, så har vi anledning att säga: den Gud som har mött oss i Jesus, det är den Gud som har gjort det här. Och det finns samklang i hans väsen. Då finns det också en god förklaring till det handlingsmönstret. För han är densamme. Han är evigt densamme. Det är alltså här istället. Jag har försökt ge en respons på Eva Mobergs artikel. Eva Moberg har varit aktuell också för andra artiklar. Hon blev här under 1999 av Föreningen för vetenskap och folkbildning utsedd till årets förvillare. Inte på grund av den här artikeln, utan utifrån andra artiklar som hon har skrivit om framförallt om nyandlighet och New Age. Motiveringen till att hon fick den utmärkelsen, det var för hennes vetenskapsfientliga idéer och okritiska propagerande för pseudovetenskap såsom telepati och healing och andra aktiviteter inom New Age. Nu vore det helt fel av mig att säga att därmed så är hennes artikel om Bibeln misskrediterad. Man kan ha helt fel på ett område, men var saklig och sann och ha helt rätt på ett annat. Alldeles uppenbart. Man måste bedöma varje artikel och varje sida av en människas verk på, utifrån sina egna meriter. Men det som blir min slutsats av hennes artikel om Bibeln, det är tyvärr att den bekräftar den här titeln av att förvilla. I betydelsen att jag tycker inte att hon har tagit Gamla testamentets egna texter på allvar. Hon har inte gjort rättvisa åt det sammanlagda gammaltestamentliga materialet. Hon har ryckt ett antal texter ur sitt sammanhang och läst dem utan att ge den egna bibliska förklaringen till varför det händelsemönstret tog plats. Gamla testamentet är en djup och rik skatt. Jesus levde av skrifterna i Gamla testamentet. Den kan vara utmanande och provocerande. Den kan vara svårsmält och svårtydd på sina ställen. Men det är ingen anledning att förkasta den eller lämna den åt sidan. Tvärtom utmanar det oss att studera den djupare för att komma åt dess budskap liksom inifrån. Rötterna till den kristna tron finns i Gamla testamentet. Jesus är obegriplig utan Gamla testamentet. Men också mycket av det som är det allra rikaste i vår västerländska kultur, av människosyn, av människovärde, av rättstänkande, har sina rötter i Gamla testamentet. Vi har all anledning som medborgare i Sverige, och ännu mycket mer som medborgare i Guds rike som kristna, att hålla de gammaltestamentliga skrifterna högt, att ösa ur den rikedom som de står för och förstås vara beredd att arbeta med de problem som vi tycker oss möta. Jag tror med de orden att jag sätter punkt